CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja, 174 nej. Kammaren har bifallit reservationen.
Sverige är inne i en lågkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets nya prognos.
Midsommarbordet 2022 blir det dyraste någonsin.
Ja, har ni valt sida nu?
Vi kommer ju rösta på den budget som vi har varit med och påverkat.
Vi behöver all kraft.
Då är det ju mer av allt, helt enkelt.
Nätt och jämnt innan midsommarhimlen lades över landet satte riksdagsmajoriteten ner foten och avslutade den utdragna budgetdramatiken. Lågkonjunktur är ordet för dagen, månaden och året. Inköpen till midsommar får ett chockhögt pris för många. Och Centerpartiet och Annie Lööf, har vi fått veta vart partiet lutar nu? Och hur mycket mer kärnkraft blir det i Sverige om Strandhäll och Farmanbar får mer av allt? Här är säsongens sista ordinarie veckopanel. En timme om halvåret som gått. Jag heter Staffan Dopping. Hej och välkomna till veckopanelen midsommarveckan. Vi kommer lite tidigare än vanligt och vi spelar in onsdag eftermiddag. Och passa på att titta tillbaka lite längre än bara en vecka. Och det gör vi med tre panelister som ni har hört förut. Filip Botström, kriminalvårdare och med förflutet som SSU-ordförande. Hej Filip.
Hej hej.
Lars Kalmfors, professor i nationalekonomi och kolumnist i Dagens Nyheter. Hej Lars.
Hej.
Och Alice Teodorescu Måwe, chef för samhällskontakter på Academedia och borgerlig samhällsdebattör. Men här företräder hon bara sig själv. Hej Alice.
Hej.
Alldeles innan vi satte oss i denna poddstudio så kom beskedet från Sveriges riksdag att regeringens extra ändringsbudget, den gick hem med en rösts marginal. Amineh Kakabaveh gick uppenbarligen på den linjen, så att det blev precis som Socialdemokraterna hade önskat, och den budgeten, inklusive pensionsförslaget, vann alltså med minsta möjliga marginal. Vad säger ni om detta som alldeles nyss inträffade? Alice?
Ja, med minsta möjliga marginal. Det är väl det som får sammanfatta den här mandatperioden. Det var ju väntat, det skulle bli så efter några turer. Och vi får väl hoppas att vi får ett annat regeringsunderlag efter valet, så att vi slipper de här väldigt otydliga mandatfördelningarna. Tråkigt att inte oppositionens budget gick igenom, tycker jag. Men skönt att vi snart kan lägga den här mandatperioden till historieböckerna.
Filips kommentar?
Nej, men det var lite oklart. Och det tycker jag kan sammanfatta också hela den här processen och hela den här våren. Jag såg att Aftonbladet skickade först ut en notis om att regeringens förslag föll, och sen skickade de ut en rättelse. Jag tror rent generellt att det har varit svårt för ganska många som inte sysslar med politik dagligdags att hänga med i turen och förstå logiken och dynamiken bakom de här olika turerna.
Men du som socialdemokrat, hur mycket liksom andas du ut över detta? Hur viktigt är det?
Ja, men det är klart att jag tycker att det är bra. Och jag tror att vi får vänja oss vid den här typen av osäkerhet. Det som av vissa opinionsbildare beskrivs som fars och kris pris är ju faktiskt normalläge i många andra länder. Vi har ju flera länder runt omkring oss, Danmark exempelvis, som har stor vana av minoritetsregeringar och där man är ganska vana att kompromissa, ge och ta. Och jag tror att det kommer bli ett nytt normalläge också i svensk politik.
Lars, vad är din reaktion på budgetdramat?
Ja, i någon mening så är det väl bra att man äntligen kom till ett beslut. Det tror jag inte är bra när det drar ut för långt på tiden. Sen kan jag tycka då att det kompromissförslag som det blev med Centern var bättre än regeringens ursprungliga förslag. Men sen kan man ju tycka då allmänt att hela den här processen där man har försökt köpa röster från pensionärerna genom att kanske bre på alldeles för mycket. Det är ingen bra process, utan det är en del, tycker jag, av den urholkning av budgetprocessen och tidigare gemensamma överenskommelser i pensionsgruppen som vi har sett. Så att vi befinner oss, tycker jag, lite på ett sluttande plan när det gäller alla budgetpolitiska beslut. Jag tycker det här också var en del i det.
Men hade du föredragit om högeroppositionens alternativ hade vunnit istället?
Det fanns för- och nackdelar med båda förslagen. Jag tycker båda var egentligen inte särskilt bra. Inget av dem var särskilt bra.
Vi talade ju förra veckopanelen om huruvida det här är just att pensionsgruppen är rundad och att man har brutit mot de här principerna som skulle hålla i decennier. Vad säger ni om den typen av effekter nu när vi ser hur det hela har slutat?
Nej, men så är det ju, och det är ju beklagligt just ur ett långsiktighetsperspektiv att man kohandlar på det här sättet om sånt som ska vara bärande över generationer. Och det har ju varit också styrkan i det svenska systemet, och det har ju varit en mandatperiod där det inte har varit principerna eller samhällsproblemen som egentligen har styrt politiken, utan det har varit suktandet efter makten som har varit vägledande, och det landar ju inte alltid i särskilt bra beslut. Och nu är det val och partierna tävlar ju om att inte vinna väljarna med goda argument, tycker jag, utan just med att försöka köpa dem. Och det kan ju vara positivt för stunden för den som blir köpt, men långsiktigt så missar man ju helheten, och det är ju det som är så viktigt, och särskilt i det ekonomiska läge som vi befinner oss i idag så blir just helheten otroligt viktig.
Samtidigt så tycker inte jag då att det är en tillfällighet eller chock att just det mynnade ut i det här, att man rundar pensionsgruppen. Jag tycker att de senaste årens politiska utveckling i det här landet har bäddat för den här typen av nya förhållningssätt. Vi har både energiöverenskommelser, försvarsöverenskommelser som partier har lämnat. Och det är idag svårt att egentligen peka ut något område som verkar vara så angeläget och viktigt för våra politiker, att man sätter sig ner över blockgränserna och tar gemensamt ansvar. Så jag tror att det är många partier som har en fundering eller två att göra. Hur kommer det sig att vi har hamnat här och hur man vill ha det framöver? För jag delar uppfattningen om att pensionerna är en så pass viktig fråga att man borde kunna lämna den åt sidan. Precis som försvaret och energipolitiken och en del andra områden.
Statsbudgeten brukar en del tycka är väldigt viktig också. Och det har pågått en diskussion om huruvida ska man överhuvudtaget sitta som regering om man inte kan få igenom sin egen budget. Men signalerna har ju kommit från Socialdemokraterna att det skulle inte vara hela världen om det faktiskt var oppositionens budget som vann. Ingenting tyder ju på att det skulle ha blivit någon regeringskris om det hade blivit annorlunda, eller hur?
Nej, och det är ju det som är så anmärkningsvärt, att Magdalena Andersson tyckte uppenbarligen att regeringen skulle avgå om Morgan Johansson skulle få gå, men inte om man får regera på någon annans budget, vilket man ju också har gjort flera gånger nu. Så att det säger ju någonting om nivån på det politiska spelet, som återigen just handlar om spel och inte om innehåll. Och det om något tror jag skadar förtroendet för politiken. Man har ju försökt få det till att det är liksom oppositionens användande av sina juridiska möjligheter att opponera som skapar kaos. Men jag skulle säga att kaos, om det nu skapas kaos i svensk riksdag, så är det just för att man inte håller sig till några principer överhuvudtaget längre, utan allting är till salu. Och man ska inte göra saker som man inte vill att motståndaren ska göra. Och det är en bra princip som ingen använder längre.
Jag ser att vänsterledaren Nooshi Dadgostar, hon skriver på sin Twitter så här: en bra dag för Sveriges pensionärer. Nu har riksdagen till slut beslutat om höjd garantipension. När Vänsterpartiet krävde det inför statsministeromröstningen i höstas sa alla att det var omöjligt. Nu blir det verklighet. Hur kommer ställningen för Vänsterpartiet och Dadgostar att påverkas efter den här finalen på hela det här pensions- och budgeteventyret?
Jag tror ju att hon åtminstone kortsiktigt kommer att stärkas. Det här blir ett tillfälle för Vänsterpartiet att dels visa på en sakpolitisk framgång, men också visa på att man har på något sätt, om än med armbågen, kommit in i värmen och numera fungerar i ett regeringsunderlag som också kan sluta uppgörelser som Centerpartiet står bakom. Och det gör väl att allmänhetens tröskel för tanken att vi kan också ha en regering efter nästa val som har Centerpartiet och Vänsterpartiet i samma underlag minskar. Så jag tror att Vänsterpartiet är nöjda och har anledning att vara nöjda idag.
Lars Calmfors, tror du att Magdalena Andersson kan inhösta ännu mera förtroendesiffrorna och ha det här budgetsegern i ryggen?
Nej, jag tror inte det spelar så stor roll egentligen. Men alltså, hon har ju ändå lyckats, tycker jag, att ha en, man får använda uttrycket, statsmannalik framtoning i olika frågor, inte minst när det gäller då NATO-frågan. Så jag tror att det är nog sådana saker som är viktigare.
I de flesta blockskiljande politiska frågor så intar ju Centerpartiet en nyckelroll. Och av den gamla alliansen finns inte mycket kvar. Var finns Centerns politiska hjärta just nu, undrar en del. Nicke Nylander i SVTs Agenda försökte röna ut det där i söndags.
Ja, har ni valt sida nu?
Vi kommer ju rösta på den budget som vi har varit med och påverkat.
Det här är ju ändå första gången ni och Vänsterpartiet röstar på samma budget. Är det ett tecken på att ni har gjort ett vägval?
Nej, jag skulle inte säga det faktiskt, utan vi följer ju den linje som vi har haft under väldigt lång tid. Att vi röstar på vår budget i första hand och därefter så röstar vi ju på en politik som vi har varit med och påverkat. Och i det här fallet så är det ju faktiskt så att den budget som regeringen lägger på riksdagens bord nu, den innehåller ju det som Centerpartiet har varit med och förhandlat. Den innehåller ju nödmiljarder till bönderna. Den innehåller 3 miljarder till att stärka försvaret innevarande år. Och dessutom försvann ju nu det så kallade Nooshi-tillägget, det som var Vänsterpartiets bidrag in i budgeten.
Från Agenda i söndags. Lars Calmfors, är Annie Lööfs besked lika kristallklara som hon själv antyder?
Nej, jag tyckte de var väldigt oklara. Alltså jag tycker ju att både Centern och Liberalerna satte sig egentligen i en omöjlig sits med januariavtalet. Att de tog ingen bestämd ställning. Jag tycker att det naturliga hade varit att de hade satt sig i regeringen. Och sen gått in så att säga helhjärtat för att övertyga väljarna om att här har vi fått igenom viktiga frågor. Nu har de ju fått igenom väldigt mycket. Men de får ingen kredit för det i och med att de då inte helhjärtat så att säga uppfattas stå bakom det. Och det är inte de riktigt som presenterar det när det blir regeringsförslag. Och vi vet ju hur det har gått för Liberalerna. Även om de kanske nu då ändå kravlar sig upp. Men jag tror att det är en väldigt svår situation för Centerpartiet. Och, alltså det blir ju konstigt inför väljarna att man inte kan prata med dem som man de facto då samarbetar med. Som ju ändå här indirekt är Vänsterpartiet. Så att jag vet inte hur de ska ta sig ur det hela. Men jag är ingen politisk konsult. Men ni andra kanske har andra uppfattningar om det. Men jag tycker de har satt sig nästan omöjlig sitt. Så det syns ju i deras opinionssiffror.
Filip Botström, vad är din reaktion på de här beskeden som Annie Lööf gör när en journalist försöker att pressa fram, har ni gjort ett vägval nu eller inte?
Jag blir ju lite trött. Jag känner igen den här typen av utspel. Vi har ju fått höra det egentligen den hela mandatperioden. Och när jag tidigare var SSU-ordförande var jag ofta ute och kritiserade just Annie Lööf av genuin frustration. För jag tyckte att det var vilseledande. Jag tyckte att hennes väljare och svenska folket förtjänar att veta vart och vilken riktning Centerpartiet vill gå. jag lyfte ofta i partistyrelsesammanhang att det var viktigt att Stefan Löfven då på den tiden bluffade, liksom synade Annie Lööfs, vad jag trodde då var bluff. Numera kan, är väl inte lika säker. Jag menar, och tittar man på opinionsundersökningarna så tyder ju allt mer på att Centerns väljare både föredrar Socialdemokraterna och också en socialdemokratisk statsminister för en moderat statsminister. Problemet för Annie Lööf är väl snarare att hennes eget parti är splittrat och att det finns många inom centerledningen och i den centerpartistiska myllan som gärna ser att man hellre samarbetar med Moderaterna. Kanske för att få igenom fler skattesänkningar, avregleringar, privatiseringar och tycker att det så att säga är viktigare. Alltså en nyliberal politik är viktigare än att ta värderingsmässig strid med Sverigedemokraterna.
Alice Teodorescu-Måwe, vilket besked fick väljarna av Annie Lööf?
Alltså jag tycker att politiker ska mena vad de säger och säga vad de menar. Och när det kommer till Annie Lööf så är hon ju en otrolig ordkonstnär i bemärkelsen att inte göra något av det jag sa. Hon vill inte ge besked, men det faktum att hon inte säger det spelar mindre roll eftersom hon agerar på det sätt hon gör. Och handlingar slår alltid ord. Och Centerns dilemma här är ju att man har bytt ut sin väljarkår. Den gamla väljarkåren finns inte kvar utan man har bytt ut den mot en mer vänsterlutande. Och nu befinner man sig i ett läge där delar av den väljarkåren går tillbaka till Socialdemokraterna därifrån de kom. Och den andra delen ser vi nu gå tillbaka till borgerligheten där man egentligen hör hemma. Och Liberalernas uppgång förklaras till viss del med just den rörelsen från Centerpartiet. Så att om man ska ha den mittenposition som de drömmer om och det förhandlingsläge och utpressningsläge som man drömmer om, då kan man inte ta ställning. Men det har man ju i praktiken gjort. Man är en del av det socialdemokratiska regeringsunderlaget eftersom samarbete med SD trumfar allting annat. Och därmed så har man en väldigt dålig förhandlingsposition med Socialdemokraterna. Det jag tror kommer hända är att antingen så kommer Centerpartiet, om det blir en socialdemokratisk majoritet, alltså regeringsunderlagsmajoritet, ingå i en socialdemokratisk regering där Annie Lööf blir vice statsminister och justitieminister. Eller om det blir en borgerlig valseger så kommer Annie Lööf att avgå och sen så kommer någon tillträda som kommer ta tillbaka Centerpartiet till borgerligheten under nästa mandatperiod.
Hon sa ju här i Agenda-intervjun att hon lät ju väldigt nöjd med det som blev regeringens budgetalternativ här, för nu är ju Nooshi-tillägget borta. Det som var Vänsterpartiets bidrag i budgeten. Hon beskrev nästan som att det var ett nederlag för Vänsterpartiet. Medan då Dadgostar hissar flaggan nu efter det här och säger att titta, det var vi som vann. Mm.
Och det blir ju väldigt förvirrande för väljarna. Och det är det jag menar, att någonstans är det bättre att vara uppriktig. Vi har valt den här sidan, den har sina nackdelar. Men vi väljer det därför att kampen mot SD är överordnat allt. Och då får man stå för det. Men man kan inte låtsas som att man gör något annat än det man gör. Och det är det jag tror man nu bestraffas för också. Att det är otydligt, men samtidigt väldigt tydligt.
Balansgången är väl den att man vill minimera tappet, hur stort det nu än kan tänkas vara, till exempelvis Liberalerna och Moderaterna inför valrörelsen. Och samtidigt, precis som Alice är inne på, ha någon form av förhandlingstaktiskt utrymme efter valet där man då vill minimera inflytandet för Vänsterpartiet. Jag tror dock att det är svårt. Det kommer vara väldigt svårt. Det går inte att ingå i en socialdemokratisk regering om man inte samtidigt kan förhandla med Vänsterpartiet.
Mm. Direkt,
via mellanhänder. Det funkar om man står utanför en regering, men inte om man sitter i regering. Och jag tror väldigt få centerpartister är intresserade av att sitta ytterligare 4 år i opposition. Så att det dröjer nog inte länge innan Centerpartiet behöver sätta ner foten. Jag tror inte heller att det kommer ske innan valdagen, men det bäddar upp för en betydligt större svekdebatt efter valet.
Vad tror du, Lars, om Centerns framtid?
Ja, frågan är vad man tror om Annie Lööfs framtid. Jag håller med Alice om att det är nog vinna eller försvinna för henne när det gäller valet framöver.
Och det här valet, alltså vägvalet, är också förknippat med henne som person väldigt starkt. Och det är hon som också är bromsklossen för ett, en återgång till borgerligheten. Så att det hänger väldigt mycket på henne.
Vi lämnar det där nu och går in istället på svensk ekonomi som verkligen är i fokus den här veckan.
Ja, Sverige är inne i en lågkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Orsaken är bland annat skyhög inflation som ökar hushållens kostnader och gör att vi inte kan konsumera lika mycket.
Det kom väl lite som en kalldusch i tisdags, men låg kanske i korten så länge. Sverige går in i en lågkonjunktur. Det blir en rejäl urholkning av svenska folkets köpkraft i år. Konsumentpris ökar med närmare 7% ser ut som, och löneökningstakten beräknas i 2,4%. Och idag onsdag i morse sa finansminister Mikael Damberg att vi går mot tuffare tider och räknar med normalt läge först 2024. Lars Calmfors, hur kommer Sverige att klara en lågkonjunktur nu, kant i kant med en tvåårig pandemi?
Nej, men det som är problemet nu, det är ju att vi har hög inflation, höga prisstegningar då som visserligen importeras utifrån. Men det är ju den ena delen av problematiken. Den andra är ju, som du säger, att realinkomsterna sjunker och det har negativa effekter på efterfrågan som drabbas företagen av ökade produktionskostnader. Så att många har ju undrat om kommer vi gå in i en stagflationssituation, alltså kombination av stagnation och inflation. Mm. Och det gör vi väl i viss mening, men man ska inte överdriva det här heller. Att det är ju ändå så att vi räknar fortfarande med BNP-tillväxt i år. Och det ser ut som sysselsättningen kommer att fortsätta öka, arbetslösheten kommer att sjunka. Men det svåra framöver, det kommer ju att bli hur mycket ska nu Riksbanken strama åt penningpolitiken för att förhindra att vi låser fast oss i en pris- och lönespiral. Att en riktig inflationsprocess blir det ju egentligen inte förrän löner och priser jagar varandra. Och det är vad vi ser nu i USA och Storbritannien. Men här har det ju ännu inte hänt. Men jag tror ändå att det är bättre att Riksbanken stämmer i bäcken. Alltså det är bättre att riskera att ta i lite för mycket. För misslyckas man och vi får en inflationsprocess som startar som på 1970-talet, då vet vi att det kan gå väldigt illa. Och det gjorde det i många länder. Jag menar, i USA och Storbritannien då på 1980-talet så fick ju de dra till med en drastisk penningpolitik under Reagan och Thatcher för att få ner inflationen. Blev våldsamt hög arbetslöshet. Samma i Sverige. Vi fick inte koll på inflationen.
Så en rejäl räntehöjning kommer att kunna klara skivan, tror du?
Jag tror att det är bra att göra. Sen kommer ju inte inflationen att försvinna automatiskt och snabbt. Därför att den drivs ju av vad som händer utifrån. Och där kommer det att komma mer. Alltså, livsmedelspriserna kommer att stiga mer på grund av att Ukraina inte då kan exportera. Men det gäller att se till att det inte drar iväg internt i Sverige.
Jag tror att Konjunkturinstitutet använde ordet perfekt storm. Och perfekt menas nog inte att någonting är önskvärt då, men ett antal faktorer som möjliggjorde att det blev så här kraftigt. Alice, vad är din reaktion på att nu är det lågkonjunktur i Sverige?
Ja, det är ju mycket som sker parallellt nu, och det är ju dels en ekonomisk situation, men sen är det också det stora utanförskap som Sverige har. Jag såg en debattartikel i Svenskan idag om 1,8 miljoner som inte är självförsörjande, och i Malmö så motsvarar andelen som inte är det en medelstor svensk stad. Så att det är klart att alla kommer att drabbas, men de som står utanför arbetsmarknaden redan nu kommer ju drabbas ännu hårdare. Och vi har ju en situation där företagen har svårt att hitta arbetskraft samtidigt som vi då har det här utanförskapet och matchningsproblematiken och problem med ett utanförskap som ju i alla lågkonjunkturer biter sig fast och gör det ännu svårare att komma tillbaka. Så att, och den, det utanförskapet har dessutom etniska förtecken, ska jag säga. Så att det är väldigt mycket i, det här, i den här cocktailen som är problematiskt och som också riskerar att underminera den svenska välfärdsmodellen där färre då bidrar till det gemensamma samtidigt som utgifterna för att försörja dem ökar.
Det är nog fler än jag som har reagerat på att samtidigt med den här höga inflationen så sägs det att arbetsmarknaden är stark. Mm. Och du var inne på det, att det verkar ju inte vara liksom någon rusning i arbetslöshet här.
Fast den är ju stark för vissa grupper. Och det är ju det som är problemet.
Ja, det här är väl verkligen på makronivå då, om man tittar på hela reformen. Filip, vad är din reaktion på allt det här?
Och samtidigt så säger man att arbetslösheten kommer mattas av. Så man bedömer ju kanske att den positiva utveckling man har sett efter pandemin kanske inte kommer vara lika positiv när vi tittar lite framåt. Men jag får väl ändå säga, det är svårt i samtal med Lars att ha någon annan avvikande uppfattning i sak. Men jag är väl ändå optimistiskt givet några faktorer, om man jämför oss i alla fall med en del andra länder. Jag uppfattade på pressträffen idag och även när vi såg prognoserna igår att inflationsnivån ändå är lägre i Sverige än i euroområdet, USA, Storbritannien med flera. Uppfattar också att vi har ordning och reda i vår ekonomi och liksom goda ekonomiska förutsättningar att kunna stabilisera. Jag noterar att IMF och OECD, EU-kommissionen pekar också på behovet av att försöka kompensera resurssvaga grupper, alltså exempelvis barnfamiljer och andra som riskerar att drabbas särskilt hårt, med att det inte är läge för någon form av överbudspolitik. Och ska jag peka på någon oro då jag trots allt känner, så är det väl just att vi går in i en valrörelse där flera partier är ganska stressade. Och där ett populistiskt utspel från ett parti har vi ju sett de senaste åren kan dra med sig fler partier, och där det inte längre säkert att de så kallade statsbärande partierna orkar stå emot. Och det är klart att det skulle kunna bli en farlig karusell som är svår att få stopp på. För det är klart att det är väldigt svårt för exempelvis Moderaterna men även Socialdemokraterna att dra tillbaka eller tona ner ett fläskigt vallöfte efter det att man har kunnat bilda regering. Det är det ena. Och det andra är ju naturligtvis att det kanske inte får en regering snabbt. Så det kan ju ske händelser i vår omvärld som gör att vi skulle snabbt behöva agera, men kanske inte klarar av det därför att vi inte har en regering på plats.
Mm. Jag håller med Filip om att USA och Storbritannien är betydligt värre ut än vi, även euroområdet. Alltså där har man agerat alldeles för sent. Vi har lite mer tid på oss att agera. Men sen är det ju så att, jag menar, det Alice tog upp, att de svåra arbetslöshetsproblemen, de är ju inte konjunkturella egentligen, utan det är strukturella problem. Och de kan inte lösas egentligen med att vi håller uppe efterfrågan våldsamt högt, utan det är olika strukturreformer. Jag menar, det har att göra med utbildning, vad vi gör i arbetsmarknadspolitiken med subventionerad sysselsättning. Det har att göra med bidragsnivåer, matchning, hur effektiv den är, vad minimilöner. Och där finns ju väldigt olika uppfattningar, så att säga, olika delar av det politiska spektrat, vad man ska göra. Men jag tror att det finns egentligen en enighet bland ekonomer där med väldigt olika utgångspunkter. Att det är den typen av åtgärder som måste till för att lösa utanförskapsproblemen. De kan inte lösas med efterfrågan. Sen kan man ha olika uppfattning om, beroende lite på politisk bakgrund, vilken mix man vill ha av åtgärder. Men det är sådana åtgärder och inte att hålla efterfrågan upp väldigt högt. För det kan bli farligt i den här situationen.
En del har väl vant sig vid de här paketen som regeringen kom med under pandemin för att ersätta. Och sen kom det detta med elprishöjningar. En del har förväntningar på att nu ska staten ska rycka in om det kommer någonting som försämrade vår privatekonomi.
Mm. Och det kommer ju komma. Det kommer en vinter ganska snart.
Och det är ju därför det... Hallå, det är midsommar.
Ja, det är bara ett halvår kvar.
Men det är då jag menar att det är så viktigt att, då tänker jag, lägger jag mitt hopp ändå någonstans till att både Moderaterna och Socialdemokraterna i det här läget ska kunna ändå stå upp för att det är förvisso en valrörelse. Vi har förvisso många stora problem och utmaningar. Det är många grupper som känner att de har det tufft och har det svårt att få ekonomin och vardagen gå runt. Men det är inte läge att begå samma misstag som man gjorde på 70-talet, som man gjorde på 80-talet. Jag tror dock att de mindre partierna, låt mig spekulera, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna mycket väl kan tänka sig att strunta i historien. Men då måste de stora partierna orka stå emot. För det här kommer bara bita svenska folket i arslet längre fram. Det är ju inte så att man på något sätt slår sig fri från bekymren. Man kan möjligtvis skjuta upp dem, men man riskerar på samma gång att förvärra dem. Så att jag tror att det är viktigt. Däremot så tror jag ganska starkt att arbetsmarknadens parter, till skillnad då från historien då, den här gången har goda förutsättningar att se klarsyn på saken och inte kräva och i någon riktning allt för svårsmälta saker. Utan jag tror att de kommer ta ansvar. Det är mer riksdagen jag är med orolig för.
Jag såg att LOs ordförande Susanna J. Johansson, hon sa att det kan bli en giftig cocktail, det som sker nu med inflationen och parat då med lågkonjunktur. Men samtidigt tyckte jag hennes underton var på något vis att här ska visas ansvar. Men du, Filip, du tror också att uppenbarligen Socialdemokraterna och Moderaterna, de har motmedel mot valfeber.
Jag hoppas det. Jag blir glad ändå när Mikael Damberg signalerar det på presskonferensen. Jag har inte sett, men jag har inte kollat alla nyheter. Det kan vara så att Elisabeth Svantesson har sagt liknande saker. Men det är de två partierna som jag tror har förutsättningar, både internt och externt, att göra en sån sak. Men det återstår väl att se. Min rädsla är väl snarare om Sverigedemokraterna går ut och tar ett initiativ, om Kristdemokraterna och Moderaterna orkar stå emot. Jag hoppas och tror att det vore det bästa för Sverige.
Ja, jag är ju också orolig där. Kanske mer orolig än vad du är. Alltså att man, när det kommer lite oansvariga förslag någonstans ifrån, så inser de säkert att man ska vara återhållsam. Men de är ju fångade i ett politiskt spel, som vi har ju sett under våren. Jag är inte heller, alltså jag håller också med om att i de fackliga organisationerna så har man än så länge visat stor ansvarskänsla. Men så var det ju på 1970-talet också. Det som hände då var ju att det byggdes upp ett tryck inne i de fackliga organisationerna när de såg hur priserna rusade iväg, vinsterna ökade i företagen. Och då blev det till slut omöjligt även för ansvarsfulla fackliga ledare att stå emot. Så det kan inträffa. Men då är det också viktigt just att penningpolitiken tar i kanske snarast lite för mycket än att man gör för lite.
Sen är det ju faktiskt inte så långt kvar till valet. Så att utrymmet för att göra så stor skada är ju ändå begränsat rent tidsmässigt. Och sen när valet väl är över så finns det inga incitament att fläska på mer. Utan då har man ju 4 år på sig att strama upp, tänker jag.
Ja, men det har inte gått så bra under den här valperioden.
Nej, absolut.
Men det kan ju bli en liknande situation.
Så kan
igen.
Det bli. Så ja. Kan det bli.
Men två saker man skulle kunna göra lite kort från de seriösa partiernas sida, det är att inte göra det här, eller försöka ge sken av att det här är en effekt av primärt ansvarslös nationell politik. Vi pratar alltså om globala skeenden, saker som står utanför i stor utsträckning vår egen kontroll, så att inte partipolitisera på det sättet. Det andra, det är ju naturligtvis att om ni pratar om fackliga organisationernas ansvar, så skulle ju deras motparter också kunna ta ansvar. Man skulle exempelvis kunna säga att vi fick väldigt stora krisstöd under pandemin. Flera av oss hade inte egentligen behov av dem. Vi valde att inte betala tillbaka dem. Men nu kommer vi välja att stå över en del övervinster, utdelningar, fallskärmar. Det skulle vara en signal, en symbolisk signal förvisso, men ändå en signal till deras motpart, de fackliga organisationerna, att också ta ansvar.
Det här är veckopanelen midsommarveckan. I tisdags kom regeringen på en pressträff med två profilerade ministrar med ett utspel om energipolitiken. Men vad var egentligen budskapet?
Då är det ju mer av allt, helt enkelt.
Vi behöver all kraft.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Regeringen öppnar idag för att förlänga driftstiden för de svenska kärnkraftverken och att utreda små modulära kärnkraftverk. Orsaken är behovet av mer och billigare el.
Vi behöver mer vattenkraften, ska vi se till att värna. Vi behöver mer vindkraft, solkraft, fjärr- och kraftvärme. Och vi behöver även kärnkraft.
Det är ju naturligtvis otroligt viktigt i ett läge som Sverige är nu med de här extremt höga energipriserna för svenska hushåll och de enorma möjligheter som ligger i energibehovet i den gröna nya industrisektorn, att vi ser till att leverera det som krävs. Och då är det ju mer av allt, helt enkelt.
Energiminister Farmanbar och klimat- och miljöminister Strandhäll från SVT och regeringens pressträff. Mer av allt, och det som presenterades igår kallar man själv kraftpaket. Och regeringen bjuder in alla partier i riksdagen till energipolitiska samtal i höst. Hur epokgörande är det här kraftpaketet, Lars Calmfors?
Ja, det är svårt att säga, men jag uppfattar det ändå som en öppning där. Alltså att det kan bli en öppning när det gäller kärnkraft, som jag tror kanske är nödvändigt. Det är ju riktigt att vi behöver egentligen mer av allt. Alltså vindkraft kan inte ersätta planerbar kraft. Det är ju alla då överens om. Så att jag tolkade det nog ändå positivt som att det kanske kan gå så småningom att hitta någon bredare, mer långsiktig energiöverenskommelse. Det är min tolkning av det hela, men det var ju inte särskilt tydligt, men det var ändå en öppning.
Det här med kärnkraft kom ju på slutet, i alla fall om man tittar i pressmeddelandet, för att man talar ju i början om sol och vind, och även vattenkraften ska man stärka och värna. Jag trodde att den var färdigutbyggd, men sen kommer det här med kärnkraften. Regeringen vill för kärnkraften ha moderna regelverk, så heter det. Och regeringen ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft. Och dessutom får Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att bland annat ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik, såsom små modulära reaktorer, så kallade SMR. Filip, det här är väl en klart mer kärnkraftvänlig attityd än den som vi har fram till nu hört från Socialdemokraterna?
Absolut, och det tror jag var ett av de huvudsakliga syften med presskonferensen igår, även om man inte så att säga vill syna korten och säga det rakt ut. Det var liksom mer av allt och något för alla partier, uppfattar jag det som. För det är klart att det här är ju inte en utsträckt hand enkom till Moderaterna, utan här hoppas ju Socialdemokraterna att i regeringsställning kunna samla en stor bredd av riksdagen. Tittar man på deras solkraftsförslag så var ju det ganska konkret och långtgående om det skulle faktiskt bli verklighet, nämligen att ställa krav på kommersiella
aktörer. Men har partiet alltså bytt åsikt om kärnkraftens betydelse och framförallt ny kärnkraft i Sverige?
Nej, jag tror att man i grunden har ganska låga förhoppningar och förväntningar på att nya reaktorer skulle kunna lösa de akuta problem och utmaningar vi har här och nu. Det uppfattar jag också att ministrarna sa igår, att det kan mycket väl vara så att nya reaktorer och ny teknik framförallt kan hjälpa oss långsiktigt att täcka energibehovet, men det kommer ju inte lösa nästa vinter.
Ja, om vi tittar på de här första beskeden i den här pressträffen, så regeringen nära nog utlovar en plan för att åstadkomma mer billig el snabbt. Är det överhuvudtaget möjligt att leverera denna hett efterfrågade el om den ska komma snabbt och dessutom vara billig?
Nej. Och det säger ju någonting om nivån på pressträffen. Det står ju här i pressmeddelandet att regeringen har presenterat ett nytt kraftpaket för att Sverige då ska ha mycket el till bra pris med start de kommande åren. Och det där låter ju jättebra. Men man kan ju fråga sig varför det kommer nu. Och jag tycker ju att det här, precis som mycket annat, visar på den systematiska oförmåga att vara proaktiv. Och jag har lyft det flera gånger i den här panelen genom åren. Alltså det är ju först när vi har problemen framför näsan som vi agerar. Och det gör ju att det är svårt att bygga långsiktigt. Och i det här fallet, det var ju ingen som tvingade Sverige att lägga ner sina reaktorer. Vi hade ju kärnkraft som fungerade väldigt väl. Vi hade inte behövt hamna i den här situationen. Nu är vi här och nu helt plötsligt så ska vi agera snabbt och det ska gå fort och det ska vara billigt och det ska bli perfekt. Så att om man bara läser det här rakt upp och ner, kommer från mars och läser det, så låter det ju jättebra. Men allting måste ju sättas i en historisk kontext. Och utifrån den historiska kontexten så framstår det här som väldigt oseriöst. Därför det svarar inte på frågan om hur, och det svarar inte på frågan om varför vi har hamnat i den här situationen, som jag menar att vi inte hade behövt hamna i. Så att det är väldigt otydligt vad som krävs. Och sen är det också intressant att man ska initiera de här blocköverskridande överenskommelserna efter valet. Vilket mandat har man att utlysa detta efter ett val? Det är ju inget som säger att det finns en socialdemokratisk regering efter valet. Och dessutom av erfarenhet från de här tidigare blocköverskridande seminarieövningarna så har ju resultatet blivit ingenting. Så att jag är inte särskilt optimistisk till det här heller, om jag ska vara ärlig.
Lars, hur mycket substans finns det här?
Det jag såg som positivt var väl den här öppningen ändå att diskutera lite bredare. Men sen är det ju förstås som ni andra säger här, att det går inte att få några snabba effekter annat än möjligen om vi skulle stänga av elleveranserna till övriga Europa. Det skulle i och för sig fungera snabbt, men det vill vi ju inte av andra skäl.
Men som sagt, läser man det finstilt, även om det är mycket mindre hett och intressant att diskutera, kan bara säga det kort, så handlar det om både solkraft, det handlar om vindkraft, det handlar om vattenkraft, det handlar om incitament till kommuner, det handlar om kortare tillståndsprocesser. Det där är ju komplicerat och krångligt, och det är fortfarande svårt att ge någon indikation på hur lång tid det kommer ta innan det faktiskt får full effekt. Men kärnkraftsöppningen är ju det intressanta och tror jag en förutsättning för att kunna få de andra partierna att komma till bordet. Men jag tror det vore farligt att ge någon form av signal om att kärnkraften i sig kommer kunna ge några snabba resultat. För det är ju inte heller någon seriös bedömare som tror. Och tittar man på de länder som ändå nu är i fas att bygga ut nya kärnkraft, så jag tror att samtliga i Europa drabbade av kraftiga förseningar och fördyrningar. Och kräver ju ganska mycket offentliga medel för att, så att säga, se till att priserna ändå pressas ner. Så att det är inte helt okomplicerat. Men det är helt rätt och riktigt, tycker jag, att man öppnar för det här. Och det möjliggörs av att det är Socialdemokraterna, precis, som sitter i regering.
Och inte Miljöpartiet är kvar.
Så att det är klart att det här är ju, det kommer ju vara svårt att få med sig de, alltså Moderaterna och Kristdemokraterna, men det kommer säkert också vara svårt att få med sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet på en helhetslösning. Men man ska komma ihåg att det här kommer ju inte bara för att det är val. Man pressas nu både av näringslivet och av klimatorganisationer, människor med förväntningar på att vi både ska möjliggöra för en ny grön industri att kunna etablera sig och fungera här, men också snabba på den gröna omställningen. Så det finns också faktiska faktorer runt omkring utanför politiken som också skapar stress och flås i nacken på regeringen.
Och det faktum att människor har en vinter av väldigt höga elräkningar bakom, precis, sig. Och igår så hade vi återigen nya toppnoteringar, och det är liksom slutet av juni, en varm sommar. Och elen är svindyr.
När det gäller solkraften så sa regeringen då att man vill utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader. Alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion genom solpaneler ska göra det, skriver regeringen. Är det där en bra idé?
Ja, det måste ju vara lönsamt i någon mening, men det får inte kosta vad som helst.
Sa ekonomen.
Ja, det är väl ganska uppenbart. Men att utlova det på varenda byggnad kanske inte lönar sig. Men ja, det måste man ju ta hänsyn till i varje fall. Enskilt fall.
Och vad gäller vindkraft så ska ett system tas fram för att kompensera människor vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Och ovanpå det ska kommunerna också få starkare incitament för att medverka till att vindkraft kan byggas ut istället för att säga nej och sådär.
Men det skapar ju inte mer vind.
Det kanske går snabbare då?
Ja, kanske. Men problemet är ju att om det inte blåser så blåser det inte.
Och är det inte sol så är det inte sol.
Nej, precis.
Vattenmagasin är i och för sig inte alltid lika välfyllda, men de är sällan helt tomma. Och vad gäller vattenkraften så sa regeringen så här att arbetet med att förse vattenkraften med moderna villkor ska tydligare följas upp och analyseras. Öppnar regeringen för att klämma ut mer energi från existerande vattenkraft, eller vad betyder det här?
Så får man väl ändå tolka det. Det är ju viktigt absolut att prata om vad ny teknik, oavsett om det är reaktorer eller vindsnurror, kan göra. Men det är också relevant i det här akuta läget att diskutera vad vi kan göra mer och bättre av befintlig teknik och infrastruktur. Men det där är ju också en, apropå känsliga frågor som skiljer inte minst Miljöpartiet och Socialdemokraterna åt, en väldigt svår fråga för, har varit för regeringen och kommer fortsatt vara även i såna här förhandlingar.
Den reaktion jag sett från Moderaterna, du var inne på att det kan vara svårt att vara med om, den är minst sagt njugg, talesperson. Carl-Oskar Bolin, han säger så att utspelet om nya energisamtal, det är menat att hänskjuta alla problem till eftervalet för att hålla dörren öppen för Miljöpartiet. Det var hans bild där. Och energiminister Farmanbar, han sa vid pressträffen att den svenska energidebatten är fördummande, infantil, antiintellektuell. Och en sån debatt är skadlig för industrin, anser han. Han menar här när kärnkraft ställs mot vindkraft, och det har du ju gjort de senaste åren så vitt jag minns. Kan vi få till, Lars, en bättre energidebatt efter detta försök till rensning i rabatten?
Ja, det är ju förhoppningen, men det är ju förhoppning på många områden. Men det har ju varit en otrolig polarisering.
Jag tyckte det där beskrev väldigt mycket av den svenska debatten överlag. Den är ju fördummande.
Ja. Men det är viktigt faktiskt. Jag måste ändå få vara sossen som säger det. Att, gärna en polariserande debatt om man nu vill det. Ja, det får väl de som för den stå för. Men jag tror alltså att ska man både kunna hantera Ryssland och liksom alla politiska konsekvenser av deras energi, eller brist på energi rättare sagt nu, vad det verkar de kommande åren. Men framförallt nyetableringar av företag och trovärdighet för den svenska ekonomin, att vi ska kunna ha långsiktiga och förutsägbara liksom förutsättningar för företag att verka här, då måste man kunna komma bättre överens. Vi pratade tidigare om pensionsuppgörelsen, hur viktigt det är att vi handhar våra pensioner på ett ansvarsfullt sätt. Jag menar att energifrågan är minst lika viktig, för det är väldigt mycket som står på spel.
Vi på Kvartal är både glada och stolta över vår ambitiösa valsatsning Folkviljan, med det övergripande syftet att tilldela väljarna en större roll i valdebatten. Projektet kickar igång i samband med Almedalsveckan måndagen den 4 juli klockan 12. Då presenterar vi den första stora opinionsmätning som ingår i projektet Folkviljan. Den kommer sen att diskuteras av en panel bestående av 3 personer som har gedigen politisk erfarenhet. Det här evenemanget sänder vi live på kvartal.se, men om du har planer på vad i Almedalen så kan du uppleva det på plats. Kom ihåg dock att antalet platser är begränsat, så vänta inte med att boka din biljett på kvartal.se om du vill gå. Välkommen!
Det har ju varit ett extremt halvår. I början av året så möttes pandemikrisen och Rysslands angrepp på grannlandet Ukraina. Och den här veckan är Kreml ilsket på Litauen som har stoppat järnvägstransporter till och från den ryska exklaven Kaliningrad. Det handlar om varor som är berörda av EU-sanktioner mot Ryssland. Och det ryska utrikesministeriet har hotat med åtgärder om Litauen inte omedelbart häver det där förbudet. Och president Putin har av allt att döma gett grönt ljus för utplaceringen om kort av en ny interkontinental ballistisk robot med beteckningen RS-28 Sarmat. Roboten har ett smeknamn också, Satan 2. Den här nya roboten, som alltså skulle kunna genomföra en kärnvapenattack på USA, ska ha testats så sent som förra veckan. Nu har kriget i Ukraina pågått i 4 månader. Det är svårt att skönja något slut. Och det har, förutom all förstörelse, alla tusentals döda, allt mänskligt lidande, påverkat inflationen i Europa och energiförsörjningen. Panelen, hur påverkas vi som indirekt är berörda av kriget, mentalt av det här? Det har gått 4 månader nu.
Jag tror att det sker ju en tillvänjning. Man behöver ju bara se på teckningen i nyhetsprogrammen. Men första dagen av kriget, då var det teckning dygnet runt nästan. Och nu så är det många gånger man tittar på Rapport eller Aktuellt och det sägs ingenting om vad som händer. Och det där tror jag är en fara, så att säga, att viljan att verkligen stödja Ukraina och ta avstånd från Ryssland, att den så att säga successivt kan minska. Och inte minst om vi får höga drivmedelspriser och höga energipriser. Och jag måste säga att jag är så gammal så att jag var med på 1960-talet och 1970-talet. Jag tycker det är en enorm kontrast mellan den, ska vi säga, de demonstrationer, den uppmärksamhet som Vietnamkriget fick. Där det liksom var reaktioner hela tiden.
År ut och år in.
År ut och år in. Och vi hade politiska ledare. Jag är ingen beundrare, var ingen beundrare av Olof Palme. Men han hade en förmåga att, så att säga, formulera i ord vad som hände. Alltså typ i Tjeckoslovakien. Eller när det var protester mot Vietnamkriget. Men vi har ingen, inte internationellt heller, så har vi så att säga inga politiska ledare som har en retorik som kan fånga människor. Alltså Biden, Johnson, Macron, ingen av dem lyckas formulera på ett sätt som, ska vi säga, verkligen får med människor. Tror jag påverkar stödet från många utvecklingsländer. Alltså att de inte tar klarställning. Men vi har liksom ingen Churchill eller Bill Clinton eller någon som riktigt kan formulera vad det hela är frågan om. Och det tror jag är en fara. Och att man bara kommer att bli utmattad, så att säga. Alltså till slut nästan acceptera som ett fait accompli det som händer. Och det där oroar mig något oerhört.
Ja, jag håller med. Man blir ju avtrubbad. Vi kommer från 2 år av pandemi. Det finns en mental trötthet. Jag tror också att i takt med att tiden går och det här blir normalt, att det pågår. Och vi pratar inte heller längre om risken mot Sverige på samma sätt som vi gjorde där i början. När alla började hamstra vattendunkar och allt vad det var som tog slut i affärerna. Så det fanns en krigs- och krisstämning i Sverige i februari-mars som inte längre finns. Nu tänker folk på sina semestrar och kaoset på Arlanda, och det där pågår i bakgrunden som ett återkommande surr, men det påverkar inte längre. Och jag tror också det faktum att vi inte har sett de här stora flyktingströmmarna till Sverige som man talade om initialt också har påverkat oss, och att det här blir mer och mer långt borta för vanliga människor. Det är andra saker i vår närhet som pockar på uppmärksamhet, tyvärr. Och jag håller med dig om att det finns ingen världsledare på det sättet som kan axla det här moraliska ansvaret att hela tiden prata om värdet av frihet och värdet av att stå emot Ryssland i sin aggression.
Och den här, jag delar mina panelistkollegers uppfattning att den här normaliseringsprocessen sker, och den har skett snabbt. Jag såg en opinionsundersökning, om det var igår, som visade att det har gått från att vara en av de viktigaste frågorna till att inte vara på topp 3 längre. Den vanliga vardagen kommer i kapp och vi närmar oss ett val, och andra typer av frågor kommer pocka på både politikernas och på väljarnas uppmärksamhet. Jag såg att försvarsfrågan har helt liksom sjunkit som en sten i väljarnas, när man frågar väljarna vilka de viktigaste frågorna är. Så att jag tror också att medias bevakning spelar in, men framförallt att vi nu också går in i en spundande valrörelse. Och det ska bli intressant att se
hur den här enigheten som ändå hittills får man säga har präglat både EUs ledare och USA och hela västvärlden, hur länge den håller i sig. För innan kriget fanns det en rad med frågor där vi inte tyckte lika och där vi drog rent utav åt olika håll, inte minst inom EU. Så det ska bli intressant att se hur, om vi har så att säga samma motståndskraft och samma uthållighet som Putin verkar ha. Och det måste vi ha, men det blir ju verkligen den stora frågan.
Det bästa talet som jag har hört, det var av Schwarzenegger. Det tycker jag säger någonting om situationen. Alltså det var inget fel på hans tal, men varför har inte andra kunnat hålla liknande?
När han vände sig till ryssar, ja. Och apropå kriget. Ja. Ja. Det här sista halvåret har varit otroligt svängigt, kan man väl säga. Och nu svänger vi ganska ordentligt också i veckopanelen för att nu går vi in. Ja, för det första hörni, säger ni midsommar eller midsommar? Va?
Midsommar.
Du säger midsommar?
Midsommar.
Mm. Lars?
Ja, jag också.
Jag tror också jag gör det.
För du vet, det finns folk som tycker det, som blir så, det finns en dalkar som har läst in på YouTube som ringer in till något radioprogram och är så otroligt förbannad för att det heter ju midsommar. Det har ingenting med katter att göra, midsommar. Ja, men okej, okay. Men vi säger midsommar då. Och nu handlar det om midsommarmaten.
Förra året ökade midsommarindex med 0,1%, men i år ligger ökningen på rekordhöga 11,7%.
Förekomsten av inflation gör ju att det alltid blir dyrare, men i år sticker det verkligen ut och midsommarindex stiger betydligt mer än vad konsumentprisinflationen är generellt.
Marcus Widén heter ekonomen på SCB som var intervjuad av Sveriges Radio. Midsommarindex, alltså det är just det som är aktuellt under midsommaren, 11,7%, det är en otrolig höjning. Så att för en del människor har kanske råd med detta, medan andra känner att de drar åt plånboken eller skär bort någonting. Så jag undrar, vad anser ni bör plockas bort från det typiska midsommarbordet här, om man nu ska helt enkelt reagera på det här midsommarindexet? Vad ska bort? En ska bort.
Alltså för mig, jag tycker att potatisen, alltså den är, jag tycker inte den är livsviktig på midsommar. Den är ju dyr. Jag tycker faktiskt inte heller, det kanske var kontroversiellt, men jordgubbarna är livsavgörande.
Nej,
heller.
De måste man ha.
Men däremot så skulle jag absolut aldrig kunna välja bort snapsen eller sillen. Och vad jag förstått det som, så är de inte dragit iväg i prisökning lika dramatiskt. Så jag verkar ha tur.
Sill utan potatis alltså?
Absolut. Jaha, det är så här, okay. LCHF-variant.
Alice?
Ja, jag säger potatis men ingen sill.
Ingen sill?
Nej, min integrationsprocess tog slut där. I mötet med den svenska sillen.
Ja, Lars?
Ja, nej, jag tycker man får lämna åt människor själva och bestämma vad de vill avstå från. De privatekonomerna får ägna sig åt att ge den här typen av råd.
Jo, men om du det, för din egen del...
Ja, det som har blivit dyrast är ju kaffet. Men jag har aldrig lärt mig dricka kaffe, så att det är ingenting som jag kan sluta med heller.
Vad säger du? Klarar du utan kaffe ett helt liv?
Ja, jag blir för pigg av det.
Det vill vi inte vara med om.
Nej.
Okej. Det här är ju då sista ordinarie veckopanelen innan det blir sommarlov, även om det kommer en specialare från Almedalen om ett par veckor. Så det behövs också någonting som ger en känsla av att det är mening med allting och att det kan ordna sig. Så att, har panelen något förslag på det här senaste halvåret, någon händelse eller nyhet som känns hoppingivande och ljus? Vad säger ni?
Ja, det är svårt, men om jag ska ta någonting så är det väl att jag har följt de här senatsförhören i USA om Trump. Mm. Där finns ju ändå lite, men jag betonar lite, hopp om att det finns ändå en del, några republikaner som vågar tala ut om vad som har hänt och säga som det är. Det är väl något litet hopp i mörkret, men jag betonar att det är inte jättestort.
Alice?
Ja, jag tycker ändå att Moderaternas och Socialdemokraternas hantering av NATO-frågan är hoppingivande. Att när det väl liksom kom till kritan och var en viktig fråga, så kunde man sluta upp och hitta gemensamma nämnare. Sen tycker jag att Anderssons hantering av det sen när hon bjöd in Annie Lööf som hämnd kanske var lite tramsig. Men om man backar bandet till hur det såg ut där i början av processen så var det hoppingivande för svensk politik att det faktiskt finns partier och politiker som kan höja sig över den här dagspolitiska spelet.
En liten stund.
En liten stund.
På jorden. Filip?
Ja, men jag har ändå en sak. Alltså, vid sidan av lidandet i vårt direkta närområde så har vi sedan flera år ett fruktansvärt krig som pågår i Jemen. Jag tror det är i dagsläget 24 miljoner människor som är akut behov av hjälp för att kunna överleva. Och där har vi faktiskt en svensk som har gått i bräschen och lett fredsförhandlingarna och i alla fall fått till stånd vad jag hoppas inte bara blir en tillfällig vapenvila. Det deklarerades i april och det fick väl kanske inte jättestor uppmärksamhet. Men här är faktiskt en konflikt där Sverige har varit en av de drivande och ledande länderna. Så det är förhoppningsvis starten på en utveckling i Jemen som innebär minskat lidande. Men det är ändå härligt att kunna se att FN fortfarande, även med dess fel och brister, lyckas bringa lite hopp om framtiden i alla fall.
Och halvårets person då, vem är det?
Jag skulle säga att det är Zelensky som står emot Rysslands aggressioner och därigenom skyddar resten av den fria världen.
Håller helt med.
Enig. Varför är det så självklart, Lars, att det ska vara Volodymyr Zelensky?
Nej, men det är ju, han har ju lyckats ändå stå för ett ledarskap i Ukraina i en väldigt svår situation och också visat personligt mod som har varit en ledstjärna för landet.
Jag har överraskats över alla gånger som han tar emot regeringschefer och statschefer och är på pressträffar och visar sig på stan och framför offentliga byggnader som man måste kunna se även fienden var han befinner sig och sådär. Filip, vad tänker du på det? Att han har absolut inte varit bara i en anonym bunker?
Nej, men jag vet inte hur jag ska tolka det. Jag har inte sett några alternativa teorier om att det skulle vara liksom mixtrat eller inklippt eller sådär.
Nej, det verkar vara autentiskt. Ja.
Autentiskt och modigt får man väl då säga. Och nödvändigt. Jag tror att hoppet i Ukraina väldigt mycket har kommit att centreras kring deras ledare och hans motståndskraft och hans retorik. Det vi pratade förut om bristen och avsaknaden av andra världsledare, det har ju, tycker jag, för egen del fyllts av YouTube-klipp och Facebook-uppdateringar från Zelensky.
Verkligen.
Tyvärr är inte han heller någon stor retoriker. Men jag menar, hans mod att stanna kvar i Kiev när det såg ut som Kiev skulle falla, det tycker jag var enastående.
Till sist, är det någonting som vi har missat eller som borde ha fått större uppmärksamhet som har liksom lite grann försvunnit som ni vill lyfta upp från det här halvåret?
Ja, jag vill lyfta en sak. Det är Coronakommissionens rapport. Den hade nu oturen att komma precis efter
andra dagen.
Ja, men det var ju en förödande kritik av hanteringen, både regeringen och Folkhälsomyndighetens. Men det där, jag trodde i för sig redan innan att det skulle drunkna för folk. När vi väl har varit igenom det värsta så vill folk inte bli påminda om det. Men så kom Ukraina-kriget och det har fått alldeles för liten uppmärksamhet.
På det temat, vi hade ju vad som skulle kunna bli ett historiskt uppmärksammat klimattoppmöte här i Stockholm. Det tyckte jag också föll undan och jag tycker att man från regeringens sida missade en chans där och en möjlighet att göra någonting större och mer kraftfullt utav det. Apropå corona så var det också väldigt mycket rapporter och varningar om att ojämlikheten och klyftorna runt omkring i världen skulle växa i pandemins spår. Det är heller ingenting jag sett speciellt mycket rapporter om, men det är ju någonting som i allra största grad påverkar människor här och nu varje dag.
Mm. Alice?
Jag tänker på påskupploppen som faktiskt var en milstolpe skulle jag säga.
De är uppmärksammade,
men inte, alltså, det var ändå en milstolpe i en nedåtgående spiral, och jag tycker det visar väldigt tydligt på, apropå avtrubbningen med Ukraina, så finns det också en avtrubbning i Sverige kring det som sker i Sverige, där vi faktiskt har mord och mordförsök varje dag, och skjutningar och allt vad det är, och det blir notiser. Det är liksom, ja, vi har vant oss vid att det är det nya normala. Och det säger också någonting om hur illa ställt det är när det blir någonting som man bara liksom, ja, man ser att det inte är på ens egen gata, och så går man vidare med livet.
Och vi blickar tillbaka både på den senaste veckan och på det senaste halvåret med Alice Teodorescu, Filip Botström och Lars Kalmfors. Varmt tack för att ni var med.
Tack.
Tack själv.
Och glad midsommar.
Detsamma.
Detsamma.
Eller midsommar om det är förra dagen.
Men nubbe och sill.
Och så några tips på slutet om vad ni kan hitta på sajten. Mikael Ternfalk, forskare i socialt arbete, som ni kanske har sett i några tv-samtal nyligen om hur socialtjänsten i Sverige har problem, har skrivit en artikel i Kvartal med rubriken "Ungdomsvården är vid vägs ände". Freud, den österrikiske psykoanalytikern och drömtydaren som blev berömd i början av 1900-talet, har ännu hängivna följare i Sverige. Det har föranlett psykologen Billy Larsson att skriva essän "Freud, stolt konstruktör av felaktigheter". Och texten är inläst av Marika Lagerkrans. Kriget i Ukraina är också ett kulturkrig, men det är ingen anledning att sluta läsa ryska författare, anser Ola Wong, och tipsar om tre ryssar och en ukrainare att läsa på semestern. Vi närmar oss några sommarveckor med lite glesare publiceringar på Kvartal, men vi stänger inte riktigt butiken. Det kommer en fredagsintervju nästa vecka, och veckan efter det är det Almedalsveckan. Den första riktiga på 3 år, och på den är Kvartal närvarande. Dels i ett seminarium om folkviljan som är en gemensam satsning för Kvartal, Opinionsinstitutet, Demoskop, Dagens Arena och Kulturhuset Stadsteatern, där vi inte tilldelar politikerna huvudrollen utan väljarna. Mer om det här finns på Kvartals hemsida. Och 2 dagar senare anordnar vi en veckopanelen live mitt i Visby med panelisterna Lars Stjernqvist, Maria Wetterstrand och Henrik Jönsson. Biljetter till det kan man köpa via vår hemsida, om de inte är slut redan. Men denna specialpanel blir förstås också en ljudpodd som ni kan ta del av dagen efter, torsdag den 7 juli. Så vi släpper er inte helt, även om vi i Kvartals lilla men pigga redaktion behöver några veckors återhämtning och sommarförlustelser. Så håll uppsikt på vår sajt kvartal.se, och om ni inte redan har skrivit upp er för vårt nyhetsbrev, då är det hög tid att ni gör det. Till sist vill jag tacka för det starka stöd som jag mottar från er som redan följer Kvartal och som värdesätter det som vi erbjuder. Och ett särskilt tack till er som stöder oss. Och så hoppas jag att ni får en bra midsommarhelg. Midsommarhelg. En utmärkt helg. Må så gott. Och tänk själv.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.